Nu har jag varit LinkedIn-fri i säkert 3 veckor. Jag fick ett infall och tog bort, typ resetta mitt lösenord. Eller nej, jag resetta inte mitt lösenord, men jag loggade ut och tog bort LinkedIn från 1Password och gjorde samma med Discord. Det är som att ha kakor hemma. Alltså, finns det kakor hemma så letar jag upp dem och äter upp dem. Och finns det inte kakor hemma så... ja, jag orkar inte gå till affären och köpa kakor. Men samma med röda pluppar. Jag orkar inte resetta ett lösenord. Det är liksom... Det är lite skamset att resetta lösenordet för att få sin dos röda pluppar. Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Jag var precis på LinkedIn och så mördade en person som hade fel och kallade sig för expert. Så jag har roligt.
Ja, experter finns det gott om på LinkedIn. Mm. Men jag, de är så jävla fula, för grejen är, dels så skickar de ju typ 100 mejl. Liksom, åh, vi saknar dig, kan du inte komma tillbaka och titta vad som har hänt på LinkedIn? Och de har jag lyckats unsubscribe från allihopa. Men sen typ på inloggningsrutan, även om man är inloggad, så visar de liksom en sån där röd cirkel med antal missade notifieringar. Och jag var uppe i typ, ja, men strax under 100 stycken. Och så loggade jag in och det var en som liksom faktiskt var riktad till mig. Resten var så här, du kanske är intresserad av dö.
Jag vet, LinkedIn är skräp.
Ja.
Jag vet inte varför jag utsatte mig för det där.
Men det var faktiskt lite skönt att logga in och se det, för nu vet jag att det liksom, det händer absolut ingenting på LinkedIn. Och jag har uppdrag året ut, så jag behöver liksom inte vara där inne förrän i december.
Jag vet inte varför jag loggar in faktiskt. Det kanske är någon form av självskadebeteende. Jag kanske borde söka terapi istället. Kanske det jag behöver. Nej, men för att återgå till... Vi skulle inte snacka om det här, men jag kan ta upp det lite snabbt bara. Mm. Människor som... De hänger på LinkedIn och de vill så väldigt gärna ha någonting att säga. Det verkar som att alla på LinkedIn vill vara någon form av influencer. Och det spelar liksom ingen roll om man har någonting att säga eller inte, verkar det som. Det är så här, bara posta. I det här fallet var det någon som postade en helt falsk grej om hur C-sharp fungerar. Eller det har inte fungerat så på över 20 år.
Mm.
De fixade typ i Git-kompilatorn i före 2.0 2004 eller någonting.
Mm.
Men så här, någon som har plockat upp någon så här... I det här fallet faktoid, för den stämmer ju inte. Och sen postar det så här med 15 hashtags och liksom, ja, men nu ska jag visa er hur man kodar. Och det bara...
Ingen blev
smartare av det inlägget, men någonstans.
Vad är endgame för sånt postande? Har de liksom någon kurs som de vill kränga i slutet av regnbågen, eller vad är grejen?
Jag vet inte faktiskt. Kan kolla inlägget och se om han...
De kanske har en bank där man kan betala bolåneräntan med likes.
Personen i fråga kallar sig för expert in .NET Core. .NET Core som inte ens finns längre. Det heter bara .NET nu. If you care about writing fast, leaner, production grade .NET code, follow me. Så jag tror bara det är någon slags något försök att etablera sig själv på någon marknad. Det är en tuff marknad nu i och för sig, men
jag vet inte. Det finns bättre sätt att göra det på än... För jag har också sett dem där, och det är alltid så här hyperesoteriska saker om så här, du ska skriva din switch case på det här sättet för att det är typ en nanosekund snabbare, och liksom vem bryr sig?
Ja, oftast när det är sådana tips så är de inte en nanosekund snabbare. För personen i fråga har ju uppenbarligen inte ens mätt det här. Det finns benchmarking-verktyg så här. om jag skulle skriva en sån post så hade jag satt mig för att benchmarket de två, för det var den klassiska två bilder jämte varandra, en som visade det dåliga och så var det ett stort rött kryss och sen så visade hur man skulle göra och så var det, du vet, grön checkmark. Innan jag postade en sån bild så hade jag satt mig ner och benchmarkat den koden och kollat, är det verkligen snabbare, allokerar det mindre som man påstod? Nej, det gör det inte. Okej, nu har jag fått.
Men det, alltså det är ju som, det är som mäklare. Mäklare behöver inte vara duktiga på att sälja hus. De behöver vara duktiga på att sälja sina tjänster för att sälja hus. För att vara framgångsrika. Och det är lite samma sak här. Man behöver inte vara duktig på .net. Man behöver vara duktig på att göra slides som får likes och engagement. Så att någon köper din kurs.
Ja, jo, men det är nog så. Och det, jag tycker det är lite, lite tragiskt faktiskt.
Mm.
På något sätt.
Nej, jag kan varmt rekommendera LinkedIn Detox. Jag är en gladare människa på grund av det.
Va? Är jag inte glad? Vad menar du?
Får jag fortsätta på min sociala medie detox? För jag loggade faktiskt in på Discord också. För jag hade samma grej där. Jag hade tagit bort det från One Password och så var jag tvungen att resetta lösenordet bara för att kolla. Och jag har nästan ingenting på Discord förutom en konsultmäklare. Jag ville kolla läget där och så har jag HTMX Discorden.
Mm.
Och det här har jag inte heller varit inne på 3 veckor. Och så var jag inne där och oj, vilken drama backlog. För Carson Gross, alltså HTMX snubben har hamnat i en fade med Uncle Bob, Jonathan Ooh! Blow och Notch.
Oj. Han har, mot tech-motsvarighetens nazist samfund.
Och det roliga var fan. Om ni inte har sett Carson Gross posta på Twitter, och han är tyvärr kvar på Twitter och inte på Blue Sky, men skitsamma. Han har ett otroligt starkt meme-game. Och så postar han massa om... ska se om jag har kvar den bilden. Vad fan tog den vägen? Där. Mycket om... while you were using polymorphism I studied the if och så vidare och så vidare, mycket om liksom det här med grug brain kodning och så postade han det där och så tog det några timmar och så blev Uncle Bob baitad och rage replyade till Carson Gross och HTMX-kontot.
Vad skrev han?
I mastered the if, for, and while long before you were born. I mastered the decorator, visitor, composite, and command before your diapers were dry. I learned the monad, the monoid, and the category of endofunctors while you were smoking in the boys' room at school. Och det är jätteroligt, för han verkar tro att Carson Gross är... de är typ jämngamla.
Ja, exakt. Ja, Carson Gross är väl äntligen runt 50-någonting.
Mm.
50-ish.
Alltså kanske lite yngre än Uncle Bob, men inte mycket.
Mm. Nej.
Och pinsamt. Han skrev på Discorden att I hope he is trolling me. Getting trolled by Uncle Bob is a bucket list item.
Nej. Uncle Bob är den mest... Jag vet inte. Det känns inte som att han har tillfört speciellt mycket till programmering. Han har skrivit en massa böcker, absolut. Men jag vet inte om det var du och jag som pratade om det. Att jag kollade in. Jag var lite nyfiken på... För jag kom, när jag började... Eller kanske var lite efter jag började jobba. Men så här, folk rekommenderade. Ja, läs Clean Code. Läs den här. Massa Uncle Bob-böcker. Och jag tror jag gjorde det. Men ingenting fastnade riktigt. Men jag tror det var vi som snackade om det. Och jag faktiskt letade upp en... bok och kollade på kodexemplen där i.
kortexemplen där i. Håll den tanken, för min jävla USB-kabel har glappat, så jag ser ingenting. Jag hör dig, men jag ser inget. Så jag måste typ disconnecta, och då kommer allting disconnecta. Så
du ska tittade... jag rätta upp en RFC eller något och läsa högt hur, under tiden?
Jag provar att jiggla kabeln. Det roliga är att ljudet och kameran fortsätter, så fortsätter du att se mig.
Jag ser dig.
Ja, nu är den tillbaka. Jag jigglade kabeln och nu kommer bilden tillbaka. USB-C. Ja. Så. Direkt till disk. Klipper ingenting. Det är så här korven görs. Du tittade på kodexemplen.
Ja, just det. Jo, men jag kollade på, jag blev lite nyfiken så här, vad är det han har, så jag kollade upp kodexemplen och de är inte bra. Det är inte liksom, alltså förekoden ser bättre ut än efterkoden. Så jag vet inte,
jag har försökt läsa den flera gånger och det känns som att jag har pratat om det här förut, men den är så gräsligt dåligt typsatt så det går typ inte att läsa kodexemplen så som de är typsatta. Vilket kanske säger en del om koden också, för den är... Ah, ja. Vi måste ha pratat om det här förut. Jag får...
Det ringer en klocka. Jag vet inte om vi snackat om det i podden eller AFK, så att säga.
Vi borde nästan göra en grej att vi sätter oss och faktiskt läser clean code perm till perm. Du kanske har gjort det?
Nej.
Nej.
Eller jo, för... Jag vet inte. Jag vet inte ens när jag släppte, så jag vet inte om jag som det är ett så här falskt minne när jag läste den. Så googla clean code. Den släpptes så var
2005, ganska länge sedan, typ 2005 någonting.
Ja, 2008. Ja, men det kan nog stämma. 2008. Jag hade nog jobbat i 4-5 år eller något.
Mm.
För jag kommer ihåg att det var någon kollega som sa, ja, men den här borde du läsa, den är bra. Och jag tror inte jag fattade grejen då heller faktiskt. För det är mycket så här liksom, nej, vi har en metod som är 10 rader lång. Nu måste vi göra 8 metoder i den här. Och, ja, just det var också en sån grej med den koden som var. Utan det var så att han kapslade in allting i en klass. Den höll massa state i klassen. Så det som var skopat lokalt i funktionen innan blev helt plötsligt ett globalt state i den instansen. Så, nej, men massa sådana här konceptgrejer. Ja. Som man kollar på det var bara, men, ja, men om du kallar på den här metoden 2 gånger så kanske du inte får rätt resultat. Ja, men sådana saker. Så de var inte ens liksom bra. De var inte ens bra exempel.
Nej.
Och sen är han ju uppenbarligen kvinnohatare och nazist också, så mår inte jättedåligt av att sänka hans språk.
Jag hade faktiskt en signerad. Gud, jag känner att jag upprepar mig, men jag hade en signerad uppföljare till Clean Code som heter Clean Coders, som bland annat innehöll det extremt värdefulla tipset att du ska ge din arbetsgivare 8 timmar om dagen och sen ska du ge dig själv minst 4 timmar till på att hone your craft.
Åh herregud, man morkar med det.
Ja. Men har han jobbat med utveckling? Alltså sen han började med sin talarkarriär. Har han liksom skeppat kod?
Jag vet inte. Säkert. Någonstans måste... Alla, nej. Jag vet inte. Jag antar det. Men det är inte svårt att skeppa kod.
Om du som lyssnar vet om Uncle Bob har skeppat produktionskod senast 20 åren, skicka ett mejl till unclebob@modermodemet.se. Så.
Men var det Uncle Bob som har skrivit den här uppföljaren med?
Klinkholders.
Var det hans bok med?
Ja. Eller var det? Ja, och jag fick den signerad på NDC 2011.
Vi har alla gjort saker vi skäms över. Nej, men vadå? Om du är möbelsnickare. Möbelsnickrar du 4 timmar efter jobbet? Nej, du tränar ju på ditt yrke medan du utför det.
Ja, ja men annat, precis. Liksom. Ska vi släppa Uncle Bob? Jag är trött på
honom. Ja, det tycker jag.
Men det var kul att han hamnade på kollisionskurs med Carson Gross.
Vilka var det som gick? Men du sa att Notch var inne. Han är också en gammal nazist, vad jag har förstått. Höll han med?
Jag vet inte om han är nazist, men han har uppenbarligen inte mått bra sen han sålde Minecraft. Nej, men först kom Jonathan Blow och reply-guidade.
Han är antagligen nazist.
Du är nazisternas Oprah. You are a Nazi.
Nej, men om vi säger så här, skulle du sagt att Musk var nazist för han heilade på scenen?
Så.
För nej, det kanske du inte hade gjort. Då har du kanske sagt nazist, vet jag inte riktigt. Men Notch och Jonathan Blow, de har liksom uttryckt exakt samma saker som Musk har gjort. Så jag tror samma skrot och korn. Jag tror att det hemska människor.
Ja, problemet med att kalla folk nazist är att det öppnar upp för den här. Men vi är faktiskt inte med i nationalsocialistiska partiet under 40-talet i Tyskland.
Nej, jag är inte rasist. Jag sa ingenting om ras i den meningen.
Nej, men Jonathan Blow reply-guidade och not reply-guidade Jonathan Blow. You have the most accurate opinions about code I have ever seen, skrev not.
Oj, oj, oj.
Ja.
Jonathan Blow, han är en människa som han har, alltså han är en smart människa, han har, det är samma sak med hans sidekick, vad heter han, Casey Muratori, de har bra åsikter när det kommer till programmering och liksom hur vi borde se på vårt liksom hur vi skriver kod och allt det där. Jag tror Casey Meritorian har väl det där Handmade Hero, där han bygger något spel från scratch och visar optimeringar och liknande. Men sen liksom när de, man kan inte följa dem för allt som inte handlar om, alltså de är hemska människor.
Men har vi inte diskuterat om det här, att det här är så här prime developer fallacy, att jag är duktig på programmering. Programmering är svårt, ergo jag måste vara duktig på precis allt annat, inklusive politik och världsåskådning. Och,
jo, men det är
så. Samma med DHH. Ibland när jag känner att jag behöver få upp pulsen lite så brukar jag gå in och läsa hans blogg. Han håller ju verkligen på att förvandlas till sig. Och samtidigt postar han jättebra saker om teknik. Så det är... Ja.
Ja. Väcker en etisk fråga. Kan man använda saker som de producerar? Det är lite som det här med medicinska framsteg som skedde under Mengele. Kan man använda det med gott samvete trots hur de tog fram det?
Ja.
Lite samma fråga här. Kan man använda... Är det okej om man köper ett spel av Jonathan Blow ligger bakom om det är jättebra?
Ja, det är jättesvårt.
Ska man skilja konstnären från konsten?
Jag vet mitt svar på det, men jag vill veta ditt svar.
Jag vet inte. Det är jättesvårt. Grejen är, om man får reda på saker om konstnären så kan det förstöra konsten också.
Mm.
Jag tänker inte dra upp massa exempel, men det finns liksom flera artister som jag helt slutat lyssna på för att liksom det tog bort all glädje med deras musik.
Mm.
När saker kom fram.
Jag har slutat lyssna på Radiohead efter att de ställde sig bakom Israel. Israel.
Jag har hört det också.
Jag kan inte lyssna på dem längre. Tyvärr. Det blev tungt.
Ja, ser du hur det går när inte Anders är med?
Mm.
Nu var jag tvungen att tänka efter. Det är helt sjukt. Vi har haft en podcast ihop i ett år och jag måste fortfarande pausa varje gång jag ska säga Anders, för jag har bokstavligen talat dyslexi när det kommer till Anders och Andreas. Jag tror det är för att jag typ inte lärde känna någon Anders eller Andreas förrän jag var typ 25. Så jag har ingenting att hänga upp de namnen på. Så om ni märker att jag pausar i 500 millisekunder medan min hjärna går till databasen och kollar vad Anders faktiskt heter.
Du menar alltså informationen fanns inte i L-et, så du var tvungen att gå till eller disk.
Den fanns på magnetiska band i källaren.
Så är det.
Du har jobbat med Blazer senaste tiden. Du har börjat vända lite.
Ja, men det har jag. Absolut. Det ska väl inte vara. Ska väl erkänna att även jag kan ändra åsikt om saker. Nej, men jag blev bara så trött på allting. Så här, jag tycker det Blazer har fortfarande en massa problem.
Mm.
Alltså så här, som att säga, grundläggande problem.
Mm.
Jag gillar inte principen i. Jag gillar inte hur det funkar rent tekniskt. Och jag tycker inte det är speciellt bra. Men det är väldigt lätt att utveckla saker. Och det är väldigt lätt att få saker interaktiva utan att spinna upp en React eller Angular eller något annat monster.
Och någonstans men det är lite intressant. Du var på väg någonstans.
Nej, men någonstans kände jag bara att jag orkar inte. Jag vill bara bygga den här grejen och ja, det finns så mycket tekniska begränsningar och grejer som jag inte tycker är speciellt bra. Men allt det positiva överväger faktiskt det negativa i det här fallet. Jag känner bara att jag är trött och jag orkar inte hålla på och hoppa genom 1000 ringar för att göra det.
För du har byggt något liknande med HTMX och Razor Pages eller MVC?
Mm, jo, exakt.
Hur tycker du att hur är de två i jämförelse?
Jag gillar HTMX och jag gillar det här med statisk serverrendering.
Mm.
Jag tror att för den här grejen som jag håller på och bygger nu så behövde jag mycket mer interaktivitet.
Mm.
Och det går, den typen av interaktivitet går att göra med HTMX. Men det blir väldigt mycket spaghetti efter ett tag. Det finns jag byggde en webbshop bland annat med HTMX. Och där funkar det bra. Liksom man vill ha lite pop-ups och man vill ha ett
shopping cart som uppdateras. Och
exakt. Och det är det perfekt för. Men när man ska ha lite mer så här komplexa saker som det är många saker som uppdaterar sig eller på olika delar och sådär, då hamnar man i en situation där man triggar väldigt många så här HTMX server-side events som i sin tur triggar andra saker, och det blir lite spaghetti av det när man har för mycket interaktivitet, när det är för mycket och det blir lite så här svårt att styra det granulärt hur man vill att saker så här, nej men jag vill inte uppdatera de här sex andra grejerna, jag vill bara uppdatera den här, okej, okay. Då måste jag nästan skriva ett nytt event för det, och så blir det, har jag ett event för det här redan? Måste kolla. Så det blir bara lite, men det går absolut, det går, men jag bara kände att jag orkar inte.
Ja, jag känner samma sak. Det jag inte gillar med Blazor är att den liksom kringgår hela HTTP-modellen och liksom att man kör via den här websocketen som den skickar saker fram och tillbaka. Men vad fan, så jävla illa är det inte. Du sprang ju på någonting med Entity Framework.
Jag sprang på massor med grejer. Men det är ju att, som du sa där, det finns ju olika, vi kan ju, för folk som inte vet hur Blazor funkar, så finns det tre stycken modeller i Blazor. Det ena är ju WebAssembly. Och då kompilerar ner allting till WebAssembly. Den kompilerar inte till WebAssembly, den kompilerar .NET runtimen är kompilerad till WebAssembly. Och sen så läser den in assemblies där i, och så upprättar
och den upprättar förstår jag inte någon. Riktigt vem ska ha glädje av den, för då plötsligt kommer allt det här tillbaka som man har med, ja, med React och allting, att du måste liksom ha ett fullvärdigt API och prata med och säkra upp och drifta.
Jag har inte använt det, så jag är inte jätte, alltså de kanske har fixat, de kanske kompilerar direkt i WASM numera, jag vet faktiskt inte. Men jag tror inte det, för jag har inte läst någonting om att de skulle göra så. Men ja, det borde väl vara samma problematik. Så att det blir verkligen en frontend-lösning. Och sen måste det vara en backend. Men sen har de den där WebSocket-connectionen. Så den synkar. Den har en så här render tree i Blazor. Så den synkar mot domen på något sätt, liksom, så den skickar uppdateringar mellan.
Och det finns ju många lösningar, så det är ganska beprövat paradigm. Jag tänker på Livewire och Liveview och
Elixir har väl någonting också som är...
Ja, det är Live
Liveview. Ja, just det. Livewire är POP, va?
Ja, Laravel. Ja, precis, det är POP. Och så finns det något i Ruby också som heter... Är det Turbo? Nej, Turbo är som HTML. Ja, skitsamma. Det finns något liknande i Ruby också. Men...
Nej, men problemet med det är ju att det blir en HTTP-request och sen öppnas det en WebSocket-connection. Så att efter den WebSocket-connection, du kan ju surfa in på en sida och så kan du hålla den connection öppen i en timme. Teoretiskt. Och sen gör man det någonting, och så behöver du någonting från HTTP-kontextet, till exempel en cookie-värde eller liknande. Och det blir en sån, det blir lite leak abstraction, att man, det blir en gotcha. Att man försöker accessa liksom någon så här cookie eller någonting. Och så smäller allting istället, och så sitter man med så här en kryptisk stack trace innan man kommer på det. Ja, just det, ja. Det är inte en HTTP-request och HTTP-response längre. Det är ju något annat.
Ja.
Den här koden lever inne. Så det, där är det problem med det Entity Framework som jag såg ganska snabbt. Men där en sån Entity Framework-kontext ska vara väldigt kortlivad. Du ska mer eller mindre spinna upp den. Den kör väl så här database connection pooling på baksidan. Så tanken är att du ska spinna upp din kontext, göra det du ska göra, inserta någonting till databasen eller ställa någon query, och sen ska du stänga den. Men i mitt fall så låg ju den kontexten uppe under längre än vad den skulle göra.
Mm.
Och det tyckte han inte om, så då satt jag med någon kryptisk stack trace som inte alls beskrev vad problemet var. Så då ska man tydligen använda en DB context factory och skapa upp sin kontext via den när man behöver den.
Mm,
okay. Så fick refaktorera lite.
Men på det stora hela verkar du ganska nöjd ändå. Det är ganska... Alltså så länge man vet vad begränsningen är, så känns det som att man kan jobba ganska fort och effektivt. Så länge man inte förväntar sig att det ska liksom vara en 1-1 ersättare till React.
Nej, men absolut. Det kan vara... Ja, men, ja. Det som jag värderar högst just nu, det är så ren produktivitet.
Mm.
Och det funkar bra för.
Och det är första gången sedan webform som man har en ordentlig komponentmodell.
Mm, det med. Jo, det med. Det tycker jag är jättebra. För där har jag byggt upp ett komponentbibliotek med knappar och dropdowns och allt vad det är. Mm. Som jag kan återanvända. Även lite mer komplexa komponenter som man kan binda mot vy-modeller och liknande. Vilket gör att koden blir mycket renare också.
Det är Tailwind du kör, men vad är det heter? Flowbyte.
Ja, Tailwind och så Flowbyte. Flowbyte är ett, som man säger, ett komponent... Nej, inte komponentbibliotek, det är fel ord, men...
Ja, men Tailwind-komponenter... Ja, men precis. Det är bara stylingen, det är inte... Fast i React så har de väl en fullvärdiga komponenter, men...
Jag tror, exakt. Jag tror det finns något React-lib som ger en komponenter.
Mm. Och det är som är så nice med Tailwind, att det är bara copy-pasta och så ser det ut som det gjorde på sidan som man kopierar från.
Mm. Jo, men exakt. Nej, men så absolut. Komponentmodellen i Blazor är ganska trevlig också.
Du, jag har en boring cash cow som du kan få bygga. Jättegärna om du hoppar i en tidsmaskin och bygger den för något år sedan.
Okay.
Jag ska på en hippiefestival i sommar.
Där vill jag höra mer om.
Folkmusik/hippiefestival.
Var då någonstans?
Urkult heter den. Mellan Övik och Umeå någonstans.
Okej.
Och då måste man bo någonstans, och det finns ju camping, och det finns typ 4 campingar, och ingen av dem har någon bokningshemsida, utan de har typ ett telefonnummer och de är öppna mellan 09:15 och 10:43, och så ringer man och så är det typ upptaget konstant. Så jag har suttit hela morgonen och försökt boka camping. Så det får du gärna resa tillbaka i tiden och fixa så att de har campingbokning.
Det låter något som folk som lyssnar kan göra. Mod campingbokning.se.
Mm. Men det, förra året åkte vi också och campa, alltså bara en natt utanför Uppsala, och det var samma sak där. Man var liksom tvungen att ringa och boka en tid.
Mm.
Så svårt, alltså typ en kalendervy som man kan klicka på ett datum och hur många personer man kommer, och typ en swish-länk.
Men hur kommer det sig, tror du? Varför borde det inte finnas? Det borde väl finnas lösningar för det redan, tänker jag. Varför de inte använder det?
Jag kan läsa.
Är deras målgrupp kanske inte så flitiga datoranvändare, eller?
Jag tror att det är de själva som kanske inte är. Så här skriver Näsåkers camping. Eftersom vi båda förvärvsarbetar så måste ni ha överseende med att vi inte alltid kan svara i telefon. Så jag misstänker att det är ett äldre par som driver det där lite vid sidan av. Och det här med datorer
det, inte. Det är deras boring cash cow.
Precis. Stockholmare som ska på hippiefestival.
Ja. Men... åka upp och röka teblad. Och... får kolla med kunden bara så de inte har så här slumpmässiga drogtest.
Hippietest.
Ja, men det låter kul. Är det något, några band eller så du ska se eller?
Ingen aning. Det är mest det är typ sista chansen att åka med barnen innan de tycker att sånt här är skithäntigt. Fan, Daniel Ögren, varför känner jag in honom? Han det är massa band som man aldrig hört talas om, men det brukar vara. Jag har varit där en gång tidigare och det...
har du en länk?
Urkult.se.
Urkult.se. Musik. Ska vi se här. Man känner igen något. Nej, det kan alltså inte påstå att jag gör.
Folkmusik och världsmusik och jazz och...
ja, men det verkar ju... låter kul. Det verkar finnas mycket aktiviteter för barn också.
Ja, men precis, exakt. Det är mycket teatrar och gå på lina och cirkusskola och såna grejer.
Mm.
Så det blir nog kul.
Det låter jättekul. Men som sagt, du kanske ska passa på medan de inte blir för gamla och trotsiga.
Ja, äldsta sonen är, det är precis på gränsen att det går att få med honom på det. Så det gäller att passa på.
Mm, jag tycker. Vi ska till Leksand, heter det Leksand Sommarland eller?
Leksand Sommarland.
Ja, exakt. Leksand Sommarland.
Jaha, titta där. De har camping. Har de en bokningssida? Titta det. Okay.
Ja, men det tror jag. Vi har inte bokat.
Där, boka här. Titta, sådär. Det går om man vill. A solution by CompuSoft.
CompuSoft. Ja.
Frigör mer tid och skapa förstklassig gästservice med ett innovativt webbaserat bokningssystem.
Du får tipsa den här campingen om CompuSoft.
Ja, fast det är boka ett online-möte med oss för pris. Så det är nog det faller på. ska vi acknowledge att Anders inte är här? Jag vet inte vad han håller hus. Han hade följt upp.
Mm. Lite skönt nästan, va? Nej, jag skojar bara. Jag skojar, Anders.
Vi har pratat jättelite. Vi har en gruppchatt och så slängde vi ut en fråga. Vad ska vi prata om idag när inte Anders är här? Och första svaret var att vi ska prata om Anders. Och det har vi inte gjort. that's on us.
Ja. Nej, jag är på tal om ingenting. Hur har det gått med din trädgård?
Ja, men det har gått bra. Det är jäkla vad effektiva sådana här gubbar med grävmaskiner.
Mm. Blir du sugen på att köpa en egen?
Ja. Och han, grävgubben var inte sen med att liksom tipsa om maskiner som man kan köpa. Och de där... kan du säkert köra lite extra vid sidan av och känna in dem.
Ja, men det är väl inte fel att ha en backupplan. Om hela den här IT-grejen visar sig att den inte,
ja,
att det inte blir någonting av.
Jag vill se AI köra en grävmaskin. Okej, den kanske är jättebra på att köra grävmaskin.
Jag har en vän i Umeå som är, han jobbar som jägmästare.
Mm.
Han har ju pratat om, han har någon slags hemlig dröm om att bli så här, köra skogsmaskiner istället.
Mm.
Och göra det. Och jag försöker uppmuntra honom varje tillfälle som får. Ja, fan, se upp dig. Kom igen nu.
Ja, men det borde fan...
Vad kostar en sån här grävmaskin om du skulle köpa en?
100 000 och uppåt. Och 100 000 är leksaker. De riktiga börjar 300-400 000.
Mm. Skulle du ha någon användning för om du skulle köpa en? Någonting
ja,
som behöver göras?
Jannike vill ha en damm på tomten.
Mm. Ja, se där.
Mm.
Det är inte gratis om man ska ta in någon. Kostar säkert halva det i alla fall. Du
ja,
kan
lika
väl köpa en grävmaskin och göra det själv.
När jag är på riktigt dagdrömmarhumör så brukar jag dagdrömma om att vinterhalvåret jobbar man med IT och sommarhalvåret jobbar man inte med IT utan jag vet inte, kör grävmaskin eller någonting utomhus. Mm. Vore något.
Det hade varit nice.
Men... Ja, det får bli när huset är avbetalt.
Så 2075?
Något sånt. Men det roliga var att... Eller, roliga vet jag inte, men... dels så var det grävmaskinisten som kostade en slant. Och jag tror att själva grävmaskinshyran var en stor del av det. Men sen... ska det ju köras dit jord och fyllnadsmassor.
Mm.
Och det fick jag spesad. 1100 i timmen tar bilen, lastbilen.
Okej. Okay. Det är konsultpengar.
Ja, jag menar det. Ja, absolut. Lastbilen är inte gratis. Men, vad fan, 1100?
Ja.
Mm. Man kanske ska ta sig ett litet D-kort.
Det tycker jag. Nu ska jag göra allt för att uppmuntra det här. Men först måste du lägga till en ny beskrivning bara i Pixelskogen
AB. Ja, just
AB.
Det. Mm. Så IT-tjänster och grävtjänster.
Och grävmaskin. Ja, exakt. Sen är det bara att köra. Köper ja. In en grävmaskin och sen är det bara tuta och köra. Bokstavligen. Eller ja, jag vet inte om han tutar med en grävmaskin, men köra
kan han tutade för fullt när han... jag vet inte varför han gjorde det, men jag hörde det med jämna mellanrum. Tut-tut! Lät det. Jag vet inte om det var någon som kom för nära grävmaskinen. Eller.
Så då kan du tuta och köra bokstavligen?
Bokstavlig. Mm. Mm. Ja,
kör. Kom igen.
Ja, jag lägger till det på bucketlisten.
Högst upp.
Ja. Eller i alla fall ovanför att bli trollad av Uncle Bob.
Yes.
Jaha, ska vi säga så. Jag ska springa och käka lunch och sen koda lite för brödfödan.
Mm. Same.
Vi hörs igen nästa vecka med jag ska bara gå ner i källaren och plocka upp magnetbanden med Anders.
Mm. Det tycker jag vi gör.
Nu kommer det. Vi säger väl så.